Tack för välkomstorden. En glädje för mig att återigen få vara här i Nybro. Jag var ganska ofta på 90-talet. Och det är bara 25 år sedan, så det är inte så länge sedan. Tiden går och vi med den. Vi förändras. Det är mycket som händer både i världen, i Sverige och på de orter vi lever och verkar. Jag bor numera i Rimforsa. Det lilla samhället mellan Kisa och Linköping. Jag bor på en gård där. Jag har lite djur, höns och katter och kossor. Så tiden den försvinner ganska fort. Det är bråda dagar när man ska skörda och så där vidare. Och jag börjar bli gammal. Jag är 77 år i förrgår. Så att, ja, man kan ju undra över det här med uppenbarelseboken. Jag tänkte så här att lägga upp det på det här viset att nu klockan 16 här så ska jag gå igenom Efesus och Smyrna om jag hinner. Det är inte säkert jag klarar det på en timme, men jag ska försöka. Och sedan ikväll ska vi ta de tre andra församlingarna, Pergamus, Thyatira och Sardes. Och imorgon förmiddag ska vi stanna inför Philadelphia och Laodikeia, säger jag. Det gamla uttrycket. Den här boken är ju många som har undrat över, uppenbarelseboken. Det är en apologetisk skrift, säger man, och det betyder att den uppenbara hemligheter. Det är svårt att tränga in i vissa böcker i Bibeln, och kanske är den allra svåraste i uppenbarelseboken. Och därför har väldigt många människor, även om man är kristen och i alla år, liksom värt sig för att läsa den och ta in den. För den är ju väldigt svår att förstå. Carl-Göran Zettergren, kommer ni ihåg honom? Han var pastor och lärare på Södra Vätterbygdens folkhögskola i många år. Han höll på med en doktorsavhandling som aldrig blev klar. Han dog allt för tidigt, tycker jag. Den handlade om uppenbarelseboken. Och i den doktorsavhandling, jag läst delar av den, där beskriver han att uppenbarelseboken, den beskriver kampen mellan det materiella och det andliga. Alltså allt som tiden går så kommer människan mer och mer fångas av det materiella och glömma det andliga livet. Och jag har det här året upplevt en väldig vånda, jag vet inte varför, men jag känner som att svenska folket är på väg bort ifrån den andlighet som berikar och fördjupar livet. Det blir mer och mer materiellt allting. Och välfärden idag, då talar man bara om vad vi har, så att säga, kan stoppa i oss och hur vi kan bygga och bo. Och den andliga dimensionen, den har liksom krympt. Men samtidigt med det så ser jag då att det finns väldigt, väldigt många positiva tecken i vårt land. Det finns många positiva tecken som talar om att svenskarna idag, de är på väg in i ny andlighet. Och då kanske uppenbarelseboken kan bli till hjälp för oss. Och de här sju församlingarna, jag kan säga det från början, de har man då tolkat på väldigt många olika sätt. Vi ska gå igenom det noggrant, varenda en bok eller församling. Man har ju ibland tolkat dem som att det är sju kyrkofamiljer som beskrivs här på jorden. Och då får ni räkna ut efterhand här vilken kyrkofamilj vi själva tillhör. Det kommer jag inte att säga nu, men ni kanske märker det med tiden. En annan tanke så här inledningsvis, det är att de här sju församlingarna är olika stadier för en församlingsutveckling. Det slutar ju med Laodikeia, där man varken är varm eller kall. Man är ljum. Och är det ljumheten som på något sätt präglar vårt land idag? Ja, man kan fundera på det också. Och då skulle det i förlängning kunna bli en tolkning som att vi står inför Kristi andra tillkommelse. väldigt nära. Det pratar man väldigt lite om i dagens Sverige, i kristenheten också. Att Jesus ska komma tillbaka. Det var lite inledning det här. Nu är det så här att den här boken, den tillkom omkring 95 efter Kristus. Och de allra flesta exegeter menar, bibeltolkare, att det är lärjungen Johannes som har skrivit eller fått den här uppenbarelsen. De allra flesta säger, det finns många olika tolkningar som det alltid gör av alla böcker i Bibeln. Men jag stannar vid att det är Jesu lärjunge Johannes som fick den här uppenbarelsen när han sitter landsförvisad på ön Patmos. Varför jag har intresserat mig för det här, det är så att jag fick en förmån när jag var distriktsförståndare i Kalmar Östergötlands distrikt att resa till Turkiet på en bibelvecka. Det var i IFEX regi och det betyder International Federation of Free Evangelical Church. Och det var en världsomspännande konferens där vi ägnade oss åt de sju församlingarna. Och det är anledningen till att jag har på ett särskilt sätt fördjupat mig i vad som hände där. Jag har rest runt på de här platserna. Ni kanske också har varit en del av er i mindre Asien och sett Efesus framförallt som idag heter Izmir. När Johannes, han var föreståndare i Efesus i många, många år. En del säger att han var där i 40 år som församlingsföreståndare i Efesus. Och han älskade sin församling. Han hade ju en kärlek till Jesus på ett alldeles särskilt sätt. Han uttrycker det själv när han skriver sitt evangelium. Den lärjunge som Jesus älskade. Att känna sig älskad var liksom grunden i hela hans förhållningssätt till Jesus. Och det är det viktigaste vi kan uppleva som människor. Det är att vi känner att Jesus älskar oss. Nu har han varit pastor där i många år. Och tiden har förändrats. Ni kan själva tänka efter på 40 år. Vad som händer med oss. Ni som är så unga, ni har inte varit med om den. Men vi som har varit med så där länge. Vi kan ju liksom summera vilken förändring som äger rum i en människas liv. Och i ett samhällsliv och allting sånt här. Och det påverkar. Men församlingen i Efesus, den var väldigt kär för Johannes. Men så var det så att han levde ju under en tid då kejsarna i Rom ville ha all beundran och dyrkan. Så kejsaren i Rom, det skulle man tillbedja. Och de första kristna ställdes ofta inför det här valet att tillbedja Gud eller kejsaren. Och det var ju så på Jesu tid också. Ge kejsaren vad kejsaren till och Gud vad Gud till och sa Jesus. Och det där levde man med. Och det var en fruktansvärd förföljelse. Inte minst under kejsar Domitianus tid och kejsar Nero. Som förföljde de kristna våldsamt under den här tiden omkring 90 efter Kristus. Jerusalem förstördes ju år 70 efter Kristus. Så att det var inte så lätt att hålla ihop den kristenhet som fanns i Jerusalem. Utan då spreds man ut. Och Paulus, han var ju den som var med och grundade församlingen i Efesus. Nu är vi där. Johannes är föreståndare, men då upplever kejsaren i Rom att Johannes, han utgör ett hot mot honom själv. Och därför blir han landsförvist. Han kunde inte avrätta honom för han hade sån stark ställning i församlingen i Efesus. Och Efesus var ju en garnisonstad för romarriket. En väldigt stor handelsstad med 200 000 invånare på den här tiden. 200 000 invånare. Och det var väldigt mycket. Och det var centrum för mycket handel och köpenskap och olika religioner som blandas där. Jag ska komma till det sen. Men i alla fall, Johannes, han utgör ett hot mot kejsaren i Rom. Kan ni tänka det? En vanlig pastor i Efesus. Varför då? Jo, det var så många människor som slöt sig till en kristna församling i Efesus. Så att handeln, den stannade av. Dianakulten och Artemiskulten och alltihopa det här som fanns där. Det fungerade inte längre. Köpmännen då var, de var helgalna och arga. Och vädja till kejsaren, du måste förflytta Johannes. Han förstör handeln i Efesus helt enkelt. Och så satte de honom på Patmos. Har ni varit på Patmos någon av er? Ja, ni har varit där. Det är en liten ö som ligger utanför, alltså väster om Patmos, om Efesus, här ute i Medelhavet. Ett litet stycke. Ja, jag behöver inte stå här först. Nej. Och då när man är det klart väder, så kan man ifrån Patmos här se den lilla staden, den stora staden som det var på den tiden, Efesus. Och här satt han i en grotta, sägs det. Jag har själv varit där också. Och så ser han sin gamla stad. Och så är han 95 år gammal. Hela livet liksom komprimeras för honom. När han sitter där i den här grottan och tänker på, vad har jag varit med om i livet? Ungefär som vi gör ibland, åtminstone jag. Vad har jag varit med om i livet? Vad är det som har präglat mig och påverkat mig mest? För Johannes var det ju mötet med Jesus när han var 17 år gammal. Som hade följt honom hela livet. Han hade stått vid Jesu kors. Och Jesus sa till honom och Maria att de skulle hålla ihop och stötta varandra. Han hade varit med vid den tomma graven. Han hade följt Jesus när han for till himlen. Han har varit med på Tiberias berg och sett Jesus med Elias och Mose. Han hade ju så många otroliga upplevelser med sig. Och då kan man tänka så här att när man blev så där gammal, 95 år och klar i huvudet som han var, så kan man fundera över, vad blev det av mitt liv? Har jag varit med om allting här när det gäller relation till Gud under mitt liv? Jag vet inte om ni har tänkt så. Men jag har tänkt så ibland. Men då har jag också tänkt så här. Att Gud kanske har ännu mer i beredskap åt oss. När vi kommer upp i de här åren som en del av oss är. Så kan man tänka. Men jag har ju varit med om väldigt mycket. Gud har mött mig i olika sammanhang. Men Gud har mer i beredskap. Och så blev det för Johannes. Och det är därför som den här är så fantastiskt att läsa. Tack för inledningen. Och jag ska läsa mer om det där sen. Men nu sitter Johannes där. Bortförd. Skild ifrån församlingen. Och ni vet hur det har varit kanske för en del av er. När man inte har kunnat möta de gamla vännerna. Man sitter isolerad. Avsidestagen sa man förr i tiden. När man inte kunde vara med i gudstjänstlivet. Och möta vänner, sjunga lovsång och bedja tillsammans med andra. Man är ensam. Men det är då Jesus möter honom som aldrig annars. Och nu ska jag läsa inledning till vad som står sen. Fortsättning på det som Stig läste för oss. Jag vill vi ska ha med det som bakgrund, alltså det här med vad som hände där på Patmos när Johannes sitter där. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss har löst oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett kungadöme. Till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör härligheten och väldet i evighetens evighet. Amen. Se, han kommer med molnen och i varje öga ska se honom. Också det som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer, allhärskaren. Jag, Johannes, er broder, som Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er, hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun. Och den sa, vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna. Till Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikeia. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld. Och mitt ibland lampställen såg jag någon som var lik en människoson. I fotsid klädnad om ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllne brons när den glödde i smältugnen. Hans röst var som rösten av stora vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd. Hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evighetens evighet. Och jag har nyckeln till döden och dödsriket. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske härefter. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju lampställen av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju lampställen är de sju församlingarna. Jag stannar en stund. Det här talet sju, det är ju fullhetens tal. Det är absolut det högsta tal man kan ha för att uttrycka Guds helighet, Guds närvaro. Det som står i Uppenbarelseboken är att så att vilddjurets tal, det är ju 666. Det vill säga, den onde kan aldrig bli som Gud. Utan det är alltid en begränsning. Och när Johannes får veta att de sju församlingarna, så är det liksom fullhetens tal där och de sju lampställen. Alltid när det står sju i Bibeln, då är det helighetens och fullhetens tal som nämns. Och därför kan man säga att de sju församlingarna, de utgör liksom fullheten av Guds tankar om församlingarna överhuvudtaget. Liksom man kan lägga ut det som ett raster på församlingarna över hela världen och se det genom det här rastret då, de sju församlingarna. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg, alltså att den kristna församlingen här på jorden, det är fullheten av Guds rike. Och det finns många intressanta tankar om det som kommer till längre fram här när det gäller de här församlingarna. För att det är väldigt svårt att se vilken roll man spelar i ett samhälle till exempel som församling. Men jag tror det är väldigt viktigt att påminna sig om det. Att vi är representanter för hela Sveriges folk. Och alla kristna i Sverige är representanter för hela Sveriges folk. När vi firar gudstjänst till exempel, då firar vi inte gudstjänsten för vår egen skull, utan vi firar den för hela Sveriges folk. Jag har en väldigt stark upplevelse av det. Jag kanske nämnt det en gång här förut i Nybro, men jag gör det en gång till. På 70-talet var jag pastor i Jo. 72-82. Min släkting Bärnspång där. Då var jag kaplan på Lundsbrunns kurort en påskhelg. Jag kommer inte ihåg vilket år, 75-76 någonstans där. Och på påskaftonens kväll så fick vi göra en utflykt till Husaby källa. Vid Kinnekulle, om ni har varit där. Det är en fantastisk plats. Det är en liten källa och vid den källan sägs det att den första kristne kungen i Sverige döptes. Han hette Olof Skötkonung. Årtusen. Där står jag den här påskaftonen tillsammans med ett hundratal människor runt den här källan. Prästen läser om Peter förnekelse, tuppen som gal och Peter som går ut och gråter. Att han har förnekat Jesus. Klockan slår 12. Då öppnas kyrktornets portar. Och trumpetfanfaren ljuder. Kristus uppstånden. Människorna går upp, firar nattvard där inne i Husaby kyrka. Men jag orkar inte gå med. Utan jag står kvar nere vid källan när alla andra hade gått upp. Och då möter Jesus mig där. Och så säger han så här. Nils Gunnar, om jag nu dröjer 1000 år till. Kommer några kyrkor i Sverige att stå öppna? Kommer några bönehus i Sverige att öppna sina dörrar? Kommer någon att förkunna evangeliet i Sverige om jag dröjer 1000 år till? Och liksom hela historien flöt ihop för mig. 1000 år tillbaka, 1000 år framåt. Det är obegripligt alltihop. Men då mötte Herren mig. Och jag lovar Gud att så länge jag lever och har mitt sinne i behåll så ska jag förkunna evangeliet. Och jag tror vi behöver uppleva såna här händelser i livet då Gud förnyar kallelsen. Och så blev det för Johannes här på Patmos. Han kunde ju inte ana vad det här skulle betyda. Att vi nu 2000 år efter den här uppenbarelsen ägnar några timmar här i den här kyrkan över de här 7 församlingarna och deras livssituation. Och så ska vi jämföra då. Vad var det som hände där? Och vad är det som händer här i Sverige idag? Och här i Nybro och med er? Det är liksom grundtanken med det här studiet som vi nu ska gå in i. Det var ytterligare en inledning det här. Ska vi ge oss på Efesus nu? Jag hoppas, har ni Bibeln med förresten? Den måste ni ta med nästa gång. Det är mycket lättare att följa med då ju. Men nu läser jag vad som står här om Efesus. Skriv till ängeln för församlingen i Efesus. Så säger han som håller de 7 stjärnorna i sin högra hand. Han som går bland de 7 lampställen av guld. Jag känner dina gärningar, din möda och uthållighet. Och vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Du är uthållig. Du har tålt mycket för mitt namns skull. Och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig. Och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flyttar bort ditt lampställ om du inte omvänder dig. Men den förtjänsten har du att du avskyr Nikolaiternas gärningar som jag också avskyr. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Hör vad anden säger till församlingarna. Det var ett jättebra val av sång du hade. Grip du med heliga ande. För utan den heliga ande blir det inget liv i en församling. Det blir inget liv i mig som människa. Och vi kan inte utan den heliga ande veta framtiden och hur vi ska fungera som församling. Men med den heliga ande så upptäcker vi bit för bit. Det här vill Gud göra. Och därför ska vi lägga öra till när Gud talar till oss på olika sätt. Församlingen i Efesus, som jag sa, den var en liten församling på den här tiden. Varför jag ska säga också det att den här, det stämmer inte riktigt med geografin. För att Pergamus ligger här uppe. Men jag har gjort det så här. Det här brevet som skrevs i Uppenbarelseboken. Det var ett rundbrev. Och framförallt de här 7 församlingarna fick alltså del av varandras erfarenheter och upplevelser. Man skickade alltså runt det här brevet. Och det som inte, det här brevet till Laodikeia, det har man inte hittat. Det finns inte mer. Däremot tror man att det kan vara brevet till Kolosser. Jag kan säga det på en gång. Men alltså det var en rundskrivelse så att man fick del av varandras församlingssituation helt enkelt. Och det har vi väl inte delat så mycket i vårt land. Och i Missionsförbundet och Ekumeniakyrkan. Jag var i Indien för några år sedan. Och var med på deras kyrkokonferens där. Och då fick pastorerna stå till svars för vad de hade gjort under året. För missionsförståndaren Stephen David, han kallade upp dem var och en i predikstolen och sa: "Nå, hur har du haft det här året? Och har det kommit några nya till tro? Hur många medlemmar har du skrivit in i församlingen?" och så vidare. Det var rena husförhöret. Och då fick de dela med varandra hur livssituationen var. På liknande sätt var det när jag var i Nicaragua för några år sedan också. Då fick man på påskaftons kväll så hade distriktsförståndaren, missionsförståndaren där i Nicaragua i våran systerkyrka där berätta hur de hade i sina församlingar. Och det var oerhört givande. Vi har ju haft ordförandekonferenser och pastorskonferenser och sådär. Men det är väldigt sällan som vi delar med varandra det som är glädjefyllt och det som är svårt och smärtsamt. Och gör man det så får man ju nöd för varandra. Jag hade ju en grundtanke när jag var distriktsförståndare att alla församlingar i regionen här, som man säger nu, de skulle kunna bestå av mindre grupper, bara 5-7 församlingar. Det var min dröm. Och att ingen församling skulle vara utan pastor. Utan i det här systemet så skulle man då kunna få ha någon som så att säga kände ansvar. När det inte fanns en pastor på plats så var det en annan församling som stöttade upp och så hjälpte till. Här var det systemet alltså. Man hade systemet att de här 7 församlingarna, de hade en särskild omsorg om varandra också. Så det kan man ta det som en modell. Om man nu vill jobba i regionen, i kyrka, ett samfund, så kan man ju ha de 7 församlingar här som, ja, vi månar om varandra på ett särskilt sätt. De större församlingarna, de tar sig an de mindre och så vidare. Och det blir ett utbyte. Det var tanken här när nu Jesus kommer till dem och säger: "Så här ser det ut i er församling." Och ibland är det jättejobbigt att bära det, hur det ser ut i en församling. Jag har ju besökt väldigt många församlingar under mitt liv och sett att det är väldigt olika hur det kan vara. Men nu ska jag gå in på det här med den här församlingen i Efesus. Den var huvudstad i provinsen Asien. Ni känner till var det ligger i nuvarande Turkiet. Izmir heter staden idag. Det finns en liten kristen församling där. Jag har besökt den också. En liten spillra kan man säga. Som Alliansmissionen faktiskt var med och byggde upp och stöttade väldigt mycket. För 1917, om ni som har bra minne. Eller ja, så länge har vi inte levt så många av oss. Men i alla fall, 1917 så körde ju muslimerna ut de kristna i Turkiet. Det var ett fruktansvärt blodbad. Det är fruktansvärt att prata om det, men det hände då. Och då var det många kristna som flydde ifrån Turkiet. Och bland annat i den här staden, Efesus, det blev det bara en liten spillra kvar utav kristna. Men det finns en liten församling där idag. Men det var på den tiden 200 000 invånare. Det var ett väldigt livligt handel. Det var dyrkan utav Diana-kulten och Artemis-kulten. Som var alltså en fruktbarhetsrite man hade i den här staden. Man kan läsa om det i Apostlagärningarna 19. Ska ni läsa Apostlagärningarna först i höst? I församlingen. Som tema. 100%, nej. Men det är mycket intressant. Läs Apostlagärningarna. Då kan man liksom följa det här förloppet som sker. Och det som var intressant där, det var ju då att när den här lilla församlingen drog till sig allt fler medlemmar, som jag sa inledningsvis här idag, så slutade handeln, det här Diana-kulten. Man köpte souvenirer alltså. Och de var inte attraktiva längre för de kristna. Och det blev, ju fler kristna det blev, ju sämre gick handeln och sälja de här souvenirerna. Paulus han predikade ju där och det var ju upplopp. Tack. Tack för det. Jo, det var ett upplopp där. Apostlagärningarna 19 kan ni titta på det. För att församlingen som sagt var den fick ett sånt inflytande över hela handeln i staden. Jag brukar tänka på det. Hur en kristen församling kan påverka hela samhället. Det gör den. Jag var ju aktiv i politiken i Kinda kommun. Det kanske jag nämnt om här. I början på 2000-talet. Och då var det en av ledamöterna i fullmäktige som en gång sa så här att nu börjar det allt bli för många kristna i ledningen för kommunen. Så att han tyckte det var för lite mycket slagsida på det hållet. Jag vet inte vad han riktigt menar med det, men vi var ganska många aktiva i Svenska kyrkan och andra samfund som fanns med i det politiska livet. Och vi påverkade faktiskt ganska mycket. Men här församlingen i Efesus, de fick till början med beröm för sin uthållighet. Och det är alltid intressant när man skriver brev. Har ni tänkt på det? När Paulus skriver sina brev till de olika församlingarna så börjar nästan alltid med att berömma dem. Var gång jag tänker på er i mina böner, säger han, så gläds jag över er. Och det är ett väldigt viktigt anslag man gör. När man berömmer en församling, inte komma och klaga och klanka. Utan tack gode Gud att ni finns. Att ni finns. Att ni fortsätter kämpa trons goda kamp. Det är precis det han säger. Ni är uthålliga. Och det där är viktigt med beröm. Det är vi dåliga på i Sverige, säger man. Nej, inte ska jag väl vara. Nej. Så där man har liksom värjer sig för så snart de säger något bra. Men det kan man få ta och slicka i sig om man vill ju. Nu har de prövat de här förkunnarna, står det. Vers 2 och 3. De har prövat olika förkunnare. Och det har jag också tänkt på nu när jag läst och studerat det här lite extra. Vem släpper ni upp i predikstolen? Förr i tiden, om man går tillbaka cirka 50 år, då var man väldigt noga med vem som ställde sig i predikstolen. Jag har läst Alliansmissionens historia, det kanske ni kan också. Där prövades man noggrant om man skulle få ställa sig i predikstolen och bli rekommenderad, som det hette. Och när jag gick på evangeliskurs 1959, så kunde man inte komma till en församling utan att distriktsförståndaren hade sagt sitt i det hela. Så var det. Det var inte för vem som helst att kliva upp inte. Och här nu kopplar jag tillbaka. De där nikolaiterna som ni undrar över, vad är det för ena? Ni har alltså prövat förkunnarna, står det. Och det var den här nikolaiterna. Det var alltså en judisk provins i Efesus. Och i den judiska provinsen fanns det vissa förkunnare som gärna ville gå in i den kristna församlingen och tala om att till exempel Jesus har inte kommit än. De där nikolaiterna, det var alltså en särskild grupp av judar som de helt enkelt förstörde för de kristna. För att Paulus hade ju väldigt mycket bekymmer med det här. Det här med att äta avgudat kött och så vidare. Så här frågor som han tar upp i apostelgärningarna. Omskärelsen var en annan sån här sak. Men det som var det värsta med de här nikolaiterna, det var att de förnekade Jesus alltså som Guds son. Och då hade församlingen i Efesus uppmärksammat det här, att det var falska förkunnare. Och det är mycket intressant att lägga märke till att det är det som de får beröm för. Ni har prövat dem som har ställt sig i predikstolen, och det ska ni ha beröm för. Men så kommer han till vers 4 där. Jag känner din gärningar, din möda och uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor. Det var de här jag nämnde om nu. Men så kommer vers 4 då. Men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek. Och det har man funderat mycket över. Vad står det för? Jag har läst flera bibeltolkare omkring det här ordet. Och många menar ju det att det här med kärleken till Gud och kärleken till Jesus. Den kan ju mattas under tiden. Precis som det gör ett äktenskap. Och hur ska man uppleva en ny förälskelse i sitt äktenskap? Ni som är gifta, ni har funderat på det kanske. Hur kan man vara gift i 50 år och över det och ändå vara kär? Ja, jag kanske tar med kaffet. Men visst är det fantastiskt egentligen, om man tänker på det. Men det är det som nu Jesus påpekar. Det har hänt någonting med er under tiden. Glädjen i Gud, kärleken till Jesus och ledning genom heliga ande. Har ni förnyat den under årens lopp? För kärleken handlar om en förnyelse. Man kan inte leva på gamla lagrar och ett gammalt ja i bröllopshögtiden. Utan det här jaet måste förnyas. Och det är det som ligger i det här. Du har övergett den första kärleken. Och därför behöver man som församling, årligen i alla fall, fundera över hur ser vår kärlek ut till Gud, till medmänniskorna. Det är en viktig fråga som växer genom den här hälsningen som församlingen i Efesus får. De var alltså väldigt betydelsefulla som jag sa. De hade stort inflytande i samhället. Men det saknas den där kärleken, iven, att vinna människor för Gud. Det är någon som har sagt så här att renlärigheten kan bli en fara. Alltså de var uppmärksamma på förkunnarna. Vilka som ställde sig på predikstolen. Och de var renläriga på det viset. Men det räcker inte att bara vara renlärig. Utan det kan istället bli en fara. Om man har förlorat kärleken. Vad ska man göra åt det där då? Jo, säger vers 5 då i det här. Det är omvändelse. Hur har jag det med Gud? Jag kan inte liksom ställa mig till svars för hela församlingen. Utan jag börjar alltid med mig själv. Det är det som ligger i det här. Omvänd dig. Omvändelsen är i första hand den personliga omvändelsen. Men sen kan det vara en hel församling som behöver liksom få ett nytt ljus över sin livsroll i samhället. Påverka. Hur påverkar vi idag? Det som också händer i det här när man förlorar kärleken, det är att man förlorar ljuset och vägledningen helt enkelt. Vart vill Gud gå med oss som församling? Det är en jätteviktig fråga. Och därför säger ängeln till det här. Förresten, det är församlingsförståndaren som i synnerhet får den här kritiken till sig. Jag sa inte det förut, men det är det. Det är församlingsförståndaren, pastorn, som i synnerhet ska klä skott för det här som sägs. För ofta är det så att pastorn påverkar ju församlingen väldigt mycket. Och är liksom ansvarig för hur utvecklingen går. Och då behövs det rannsakan, vers 5. De där nikolaiterna, jag återvänder till dem. De hade en annan svaghet eller egenhet. Och det var att de kompromissade med hedendomen. För det fanns så mycket hednisk kultur i Efesus på den här tiden. Så att de blandade ihop väldigt mycket. Och det genomgående alltså att man, ja men det är inte så farligt. Eller, man liksom såg mellan fingrarna. Då. Och det kan man göra också. I vissa fall om kärleken så att säga är det bärande i det hela. När man läser vidare det, så vers 7, det är en väldigt viktig vers. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Hörandets gåva. Vad är det Gud säger i vår tid i Sverige idag? Har ni tänkt på det? Vad är det Gud säger? Vad är det Gud säger? Talar Gud överhuvudtaget? Vem är profet i Sverige idag? Finns det någon? Jag vet om ni såg programmet här om kvällen i tv om det handlade om varför ungdomar blev sjuka, psykiskt sjuka så mycket. Såg ni det programmet? Och man visste inte riktigt, man förtrevade liksom i hela programmet. Det var Ekdal och Ekdal, jag vet inte om jag har sett det där programmet någon gång. Det är ganska bra. Då kom de in på det här varför man inte upplever mening i livet. Där ungdomar är trista, bara håller på med sin telefon och telefon och telefon. Vi går ju så här överallt. I stort sett. Och det var någon som menade på att telefonen, tekniken idag, har gjort att ungdomar, dels har de en fruktansvärt öppen värld och samtidigt krymper världen. Men då slutade hela med att Åsa Moberg, författaren, journalisten och ärkebiskopen Antje Jaskelén, de uttalade sig båda två om att det kanske saknades det samtalet om de existentiella frågorna idag i samhället. Alltså, varför lever jag? Varför lever jag? Och de var båda två överens, även om de har väldigt olika utgångspunkter. Så var båda överens om att den andliga dimensionen, det är ju den som berikar livet. Det är den som gör att vi människor upplever glädjen, den andliga kraften. Det står så här. Hör, lyssna. Är anden närvarande i församlingen? Pratar ni med varandra så ni hör i samtalet att Gud talar till er och genom er? För ibland är vi Guds röst utan att vi vet om det. Lyssna in på varandra, vart ni är på väg. Anden förmedlar alltid profetian. Anden förmedlar alltid profetian. Och till slut här nu. Jag har kanske timmen gått. Ja, snart. Jag hinner inte så mycket. Jag förberedde er på det ju. Men jag får ta det andra sen då. Men i alla fall, det slutar med då, som jag läser här nu. Hör vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Varför står det så, tror ni? Det här livsträdet, symbol för saligheten, Kristi seger, har återbanat väg för det förlorade paradiset. Kom ihåg det, vänner. Kristi seger på Kolgata. Livsträdet, korset, har öppnat vägen för det nya paradiset. Det är så vackert skrivet så här. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Ni kommer ihåg hur det var med Adam och Eva. När Eva räcker äpplet till Adam. Och det vi talar om, syndafallet. Den fallna skapelsen återupprättas i Kristus. Livsträdet för en hel mänsklighet. Det är finalen för församlingen i Efesus. Glöm inte det. Hur ska vi göra nu, tycker ni? Ja, vi bryter här, va? Och så går jag in på Smyrna i eftermiddag eller senare ikväll här. Kan vi göra så? Ska vi bara be innan? Herre, tack för att du vet allt om oss. Och tack för ditt ord. Tack för det fantastiska att orden som är 2000 år gamla är lika aktuella som då du gav dem till Johannes. Hjälp oss att som församlingar lyssna in din andes röst och handla efter den. Amen.